Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz. Eller om du lyssnar digitalt via en dator, surfplatta eller mobiltelefon, www.tyresoradion.se. Jag heter Lena Hjelmerus och jag har ibland program i en serie som heter Oväntade möten. Och nu har jag ett spännande möte. Det är inte så oväntat, för jag har faktiskt haft min gäst här på min önskelista ganska länge. Och äntligen är
jag, Tina Sundström Engelhardt, här hos dig i Tyresö.
Och det var så roligt att du äntligen kunde klämma in det här i din almanacka. Och vi fick till det. Sen ska jag också, för ärlighetens namn, säga också att jag har ju känt dig ända sedan du var väldigt liten. Mm. För du är mitt kusinbarn.
Mm, det stämmer.
Men våra vägar har inte korsat så där väldigt många gånger.
Nej, det så har vi kanske bott på olika ställen. Och ja, sen är det ju det. Man har haft mycket att göra och med olika generationer kanske. Då. Mm. När man är yngre så gör man massa annat.
Nu är du i din bästa ålder, får man väl ändå säga. Mm. Ja, det är väl bra, det räcker väl så kanske.
Ja, det är jättebra. Vad roligt att jag fått komma till Tyresö centrum. Jag jobbar ju så nära egentligen, men jag har inte riktigt tagit mig hit. Och det var så kul när jag kom till centrum, för det var så levande. Det var folk som rörde sig i kaféerna, i affärerna. Så jag blev väldigt positivt glad.
Vad roligt att höra, för centrum här har varit lite i svacka sen vi fick nya parkeringsbestämmelser.
Oj, jaha. Ja.
Men det är en fredag när vi spelar in det här, och det var roligt att höra att det var liv och rörelse.
Och det var mitt på dagen, va? Så det gjorde mig så himla glad. Ja. Det kändes nästan som att komma till Fisksätra. Dit ni också hjärtligt välkomna, för det är en häftig miljö och det finns jättespännande affärer med orientalisk mat.
Ja. Vi ska prata mycket om Fisksätra i det här programmet. Nu ska vi fortsätta. Då tänkte jag att du ska få börja lite grann med att berätta om dig själv. Och vi har ett uttryck här på Tyresöradion. Vi frågar, var stod din vagga någonstans?
Underbart. Den vaggan stod i Dar es Salaam i Tanzania. Mm. Jag föddes där, och då kan jag avslöja att jag föddes där 1967. Så får ni lyssnare räkna ut hur gammal jag är. Och min biologiska mor, hon var endast 14 år gammal när hon fick mig. Och det var inte riktigt under ordnade förhållanden, så att säga. Man tror att pappan är indier.
Ja, för ni som nu inte ser Tina, men ni kan ju titta på kortet sen, så kan man ana lite grann alla möjliga folkslag i dig, kanske.
Ja, precis. Det är många som tror att jag är från Brasilien, det får de gärna tro. Jag brukar säga, whatever you want me to be, I'm there.
Ja, precis.
Exakt, så att jag är lite blandad. Ja. Men då hade hon inte möjlighet att ta hand om mig, utan då valde man att lämna mig på ett barnhem. Mm. Ett katolskt sådant.
Ja. Och där kom du, som jag minns det, i en korg som man satt i trädgården.
Ja, precis.
Ja. Kan ni tänka, lite spädbarn i en korg i trädgården.
Lite Moses-temat där.
Ja. Mm. Och de snälla damerna på barnhemmet, de tog hand om dig.
Ja, och bland alla de här fina kvinnorna, dels de inhemska, men sen var det också volontärer från bland annat Schweiz. Och där var en ung kvinna som heter Ursula. Mm. Som hon har nog varit med i radion tidigare här. Mm. Hon blev fäst vid mig och kände att det här barnet, det är till mig sent. Därför att många trodde att det här, jag föddes för tidigt, jag var 5 dagar när jag kom. Och då sa ledningen, nej, det här barnet kommer att dö. Vi gör ett nöddop så att hon i alla fall hamnar i vigd jord. Men då sa min mamma, nej, det här barnet ska leva. Och jag ska se till att hon gör det. Så hon bar på mig i 3 dagar den här kängurumetoden. Och jag överlevde. Mm. Och då kände hon starkt att hon måste få adoptera mig.
Ja, och då hade hon väl precis träffat din pappa då, som är min kusin.
Mm,
och de hade inte ännu hunnit få några egna barn.
Ja, hon var tvungen att hitta en karl. Så var det.
Så var det. Ja.
Och av alla män på Österbay Club så var det pappa Åke från Sverige. Och det är därför jag nu sitter här i Tyresö centrum och pratar.
Och sen så småningom så fick du 3 syskon till, och åtminstone en av dina syskon är född i Botswana.
Det stämmer.
Ni är den mest internationella familj jag känner till, tror jag. Och som sagt, det har varit väldigt roligt att få hitta dig och kunde komma hit. Mm. Du har letat efter din biologiska mamma nere i Dar.
Just det var 2014 som mamma och jag åkte ner. Jag säger mamma, för det är ju min mamma, min adoptivmor Ursula. Och då får vi ner och fick bra kontakt med en journalist på deras television, Independent TV. Och då gjorde vi en annonsering där vi också talade om, jag kan inte swahili, det kan Ursula.
Mm.
Men då sa vi det att, är det så att Fatou Ali är vid liv och om hon har funderat hur det har gått med sitt barn som hon lämnade ifrån sig, så finns det möjlighet att ta kontakt med kanalen, så att säga TV-kanalen, och så får man adress. Och att och om du inte vill ha kontakt med mig, eftersom det här kan vara en stor hemlighet som hon har behållit för sig själv, så vill vi bara att du ska veta att det gick bra. Du behöver inte vara orolig eller ledsen.
Mm.
Tyvärr fick vi inget svar. Vi fick en massa förfrågningar från män som ville gifta sig med både mamma och mig.
Ja,
det var inte det vi var ute efter.
Och sen när ni ändå var där nere så passade du på att bestiga Kilimanjaro också.
Det var en annan resa.
Alltså, var det en annan resa?
Det var 3 år tidigare, ja, 2011.
Ja, För det är också en av de få jag känner som faktiskt har stått på toppen på Kilimanjaro.
Det krävs nämligen av varje tanzanian så ska man ha gått upp en gång, heter det. Det finns en sägen, eller inte en sägen, men en, man ska ha gjort det en gång.
Ja. Mm.
Som varje katolik ska ha varit i Rom någon gång, eller varje muslim i Mekka. Så började en tanzanian. Så därför kände jag att det var min plikt.
Ja. Mm. Ja, hur var det då?
Det var fantastiskt. Det var otroligt maka. Vandringen i sig var inte så svår egentligen. Men det var det höjden som gjorde att det var tufft. Och den som var starkast egentligen var den som föll på målsnöret. Som fick problem med lungorna. Och jag som en gammal slapp person som inte motionerar allt för mycket, men jag gick lugnt och tog det lugnt, sakta sakta, steg för steg, och det peppa det gick.
Du kom upp. Ja, jag har bara varit på nedre delen av Kilimanjaro, men jag har ändå varit uppe en bit.
Vilmerahatsen kanske.
Jag var uppe till en by som heter Simba och tittade på biodling.
Fantastiskt, vad roligt.
Jag har ändå varit på Kilimanjaro.
Absolut.
Ja, men i alla fall, så dina föräldrar då, min kusin och hans hustru, de bodde utomlands ganska länge.
Mm.
Och sen så småningom så kom ni till Sverige.
Mm. Vi var 4 år i Tanzania och sen så kom Idi Amin till makten. Och det gjorde att min pappa Åke kände sig orolig för familjens skull. Man var tvungen att ha galler framför fönstren, det snoddes en massa saker. Inte hos oss, men i affären, och det var en orostämning.
Mm.
Och det gjorde att han valde att komma tillbaka till Sverige.
Din pappa Åke, han var ingenjör och byggde vägar nere i...
Ja, för Sida. Så han kom tillbaka och då fick han en tjänst i Kiruna.
Ja, av alla ställen.
Av alla ställen, från Tanzania. Ja, men ni hör ju. Det är ju nästan så att man blir lite lättsamt schizofren på det hela. Så från Tanzanias sol till Kirunas...
Du hade aldrig sett snö då?
Nej.
Nej.
Och det var väldigt fascinerande, så att jag såg den här snön och ville slicka in mig, för jag trodde det var glass.
Ja,
jag råkade också ta den gula snön.
Ja,
och då sa mamma, stopp, det är hundkiss. Så det fick jag lära mig.
Och sen så växte du upp i Kiruna då, som den enda färgade personen i Kiruna.
Jag var väldigt exotisk.
Ja.
Och lyckades bli bjuden på godis av högstadieeleverna. Fröken skickade ut mig, för jag pratade gärna och sprang gärna omkring som barn. Det gör jag i och för sig fortfarande. Men då sa hon, nej, nu får du ställa dig bakom gardinen så du håller dig lugn. Men där stod jag inte längre, utan jag hoppade ut genom fönstret, sprang över till högstadieavdelningen, eller skoldelningen. Och där så tyckte ungdomarna att, oj, hon ser så rolig ut, vi måste bjuda henne på godis. Och så fick det bli en efterlysning efter mig, var är Tina någonstans, var hon tagit vägen?
Mm.
Det var väldigt roligt.
Ja, alltså någonstans där tror jag att jag träffade dig för första gången, och du var ju dyrväder, det får man väl säga. Ja. Sen flyttade ni runt lite grann i Sverige innan ni så småningom hamnade i Stockholm.
Mm.
Och du gick i skola här i Stockholm, va?
Jag gick i Gävle.
I Gävle?
Så att jag gick i högstadiet och gymnasiet i Gävle.
Mm.
Och det var bra. Jag jobbade, och det var där mitt intresse ordentligt föddes för teater.
Och det intresset förde dig så småningom till Sveriges Television.
Mm.
Och alla ni nu som är födda på slutet av 60-talet, början på 70-talet. Ja, 70-talet mest kanske. Ni kommer ju kanske ihåg Pippi Pelikan.
Jag tror att de var för gamla, för det sändes vid 89-90. 80.
Var det det där, så sent?
Så det är så det kanske är de mitt-80-talisterna.
Jag trodde du var före Björne, men du kanske var efter Björne.
Ja, egentligen samtidigt.
Samtidigt med
så
Björne,
att, så att vi hade inslag.
Ja, så du var Pippi Pelikan. Precis. Och det har jag alltid velat fråga dig om. Hur kändes det inne i den där fågeldräkten?
Du var varmt. Och jag var glad att jag hade den, för vi spelade, och i Sverige är det inte alltid så varmt på hösten, så jag hade det bekvämt och varmt. Och det var roliga upptåg. Nu blev ju inte programmet någon större succé, men vi hade väldigt roligt när vi gjorde filmen. Vi blev anmälda till och med, därför att vi hade spökhistorier som var så blodiga, och då blev föräldrar upprörda.
Oj, så du hamnade i radionämnden?
Jajamensan.
Till och med det. Sen har du fortsatt att jobba med barn och ungdomar.
Mm. För jag kände att jag jobbade med och studerade och gick på filmskolan. För i samband med Pelikan så såg jag att det spännande hände ju bakom kameran. Så att då valde jag och tänkte att jag måste bli filmregissör. Men det är en väldigt svår väg. Och jag höll på med det under 90-talet och kämpade och slet. Men jag blev ju inte yngre. Och då kände jag, hjälp, vad ska jag ta väg? Jag måste göra någonting av mitt liv. Och då så valde jag att gå Mellanösternprogrammet i Uppsala. Och sen filkand i Mellanösternstudier.
Mm.
Och därifrån så ledde det till att jag blev faktiskt plockad till Sigtuna kommun. Där jag jobbade med ensamkommande flyktingbarn.
Mm. Men du gjorde ett pass nere på Arabiska i Kairo också?
Ja, det stämmer.
Det var det under Mellanösternprogrammet?
Just då ingick det studier. Man kunde välja Syrien eller Kairo. Jag valde Kairo. Dels för att vi bara var fyra som ville dit. Och dels också för att det var Afrika.
Ja, det förstår jag.
Och jag var besökt av mina vänner i Syrien. Men jag var glad att jag tog Kairo, för det var roligare och öppnare.
Ja, hur var det att vara kvinnlig student i Kairo då?
Det gick bra. Jag blev lite... Folk hade svårt för att definiera mig, för att jag hade hatt och jag rökte pipa. Och jag hade kort hår. Och då visste de inte, är du kvinna? Inte Marra och Rajul, är du kvinna eller man? Mm. Och då så skojade jag och så svarade jag, ja, det beror på vad du vill att jag ska vara. Du kanske ska vara kvinna? Jajamensan, då är jag kvinna, sa jag. Och så fick jag låna någon telefon eller vad jag var jag behövde. Men det var inte, för min del var det inga större svårigheter. Men däremot så råkade mina kamrater ut för lite tråkningar och unga män som försökte tafsa.
Mm.
Men jag har en fantastisk väninna, och hon var väldigt tuff, för att hon tog tag i handen på den man som försökte nypa henne. Och sen vred hon med andra handen hans bröstvårta.
Oj.
Och sa, titta här, där är en man som försöker antasta mig. Och fantastisk flicka. Siham Shurafa.
Mm. Och sen kom du då till Sigtuna och började med flyktingbarnen.
Mm.
Och därifrån får vi nog ta ett kliv då till vad du håller på med idag. Mm. För du är då en god katolik, får man säga så.
Mm. God vet jag inte, men katolik är jag.
Katolik är du i alla fall, Och du arbetar i Svenska kyrkan.
Ja.
Men inte på vilket ställe som helst, utan du arbetar i Fisksätra. Vi ska väl säga för lyssnarna då att Nacka församling har precis som Tyresö flera olika kyrkor. Ni har väl tre, va?
Mm, det stämmer. Det är Älta och Nacka kyrka och också Fisksätra kyrka. Och sen har vi Forumkyrkan och en sjukhuskyrka.
Mm. Så att, Och där är du nu, du har vad man kallar dig för församlingspedagog, va?
Det stämmer. Mm. Och vi har ändrat om det lite grann, eftersom jag inte är svenskkyrklig, så har jag känt lite grann att är jag verkligen församlingspedagog? Har jag verkligen den rätta grunden? Så vi brukar säga att jag är inte religiös pedagog. Vi har en fantastisk kyrkoherde och en fantastisk präst som också tillika är verksamhetschef. Och det som är så fint med dem, det är att de brinner för dialogen. Och sen så har man från 2003 tror jag någon gång skapat något som heter Guds hus. Och det här är ett ställe som blev aktuellt då lärarna frågade prästen, kan inte du komma? Då var det för detta biskop emeritus
Vadensjö.
Han blev tillfrågad att komma till lektionerna och berätta om kristendom. Och så sa han, men det är så många muslimska barn. Vi borde också då ta en imam. Och så gjorde man tog en imam som bor lite utanför Stockholm. Och då blev det svårt för den här imamen att hela tiden pendla. Och då blev man intresserad av Awad Iman, Awad Olvan som bor i Fisksätra. Och han var fantastisk och var en av grundarna till Guds hus tillsammans med Bengt Wadensjö.
Så det är alltså ett projekt, ska vi kalla det så, där både katolska kyrkan, svenska kyrkan, statsmissionen och den muslimska församlingen ingår.
Den muslimska föreningen finns detta, precis, och sen Stockholms katolska stift.
Och där har ni då en, vad ska vi kalla det, multireligiös verksamhet eller, eller en fredsrörelse, stod det också lite grann när jag läste på här om det här projektet.
Vi pratar så mycket om det som händer i världen. Vi ser terrorismen från olika håll. Det kan vara från nynazistiskt håll, tillika från muslimskt håll. Det är inte riktigt islam, de som utför dåden i Allahs namn, för det är helt mot muslimerna. Men då såg vi att var började? Jo, vi måste ju börja med barn och ungdomar. Och någon gång så har vi har nämligen aktiviteter där familjer kan träffas. Det är både muslimer och kristna familjer och icke-troende. Varje tisdag så får barn komma till oss och då har vi något som heter Unga Fiskar. Och det leder sen fram till Family Night, där familjer som har olika bakgrund kan komma och mötas, äta god mat och där man pratar. Därför att vi tror att över en kopp kaffe, över en bit mat, så är det sen svårt att bli irriterade eller arga på varandra. Att man där kan bygga vänskapsband. Och sen har diakonen Pernilla Landin också gjort familjeläger som vi också fortsätter med. Och där har kvinnor möts med familjer och med barn, och det har varit från olika religioner.
Så där kan alltså en muslimsk kvinna med hijab träffa en katolsk kvinna eller en kvinna från svenska kyrkan med sina familjer, och så kan man bli vänner och dela gemenskap.
Och vi hade ett matprojekt där restaurang Waxen gick in och våra kvinnor fick presentera recept. Och sen så blev de utvalda, några stycken damer på 10 personer. Och de gjorde mat för 900 gäster under en helg med våra recept, eller så att säga internationella recept. Och genom det här projektet så hade vi en väldigt traditionell muslimsk kvinna som omfamnade en kvinna med piercing som var katolik och var lite så här raffig. Men de fann varandra. Och när vi såg det här så kände vi att det är så det ska vara.
Ni har också någonting som kallas för Källan. Vad är det för någonting?
Det är ett råd- och stödcenter. Och som är initierat just av Pernilla Landin, vår diakon. Och där finns det både katolsk handledare, en muslimsk handledare och så Pernilla. Och man tar emot familjer som är i behov av hjälp. Och vi försöker att inte ha akut hjälp, det försöker vi minska med medel. Men däremot så hjälper vi barn och familjer som har det väldigt svårt och som bor i området. Barn som har svårt att kanske få busskort. Skolan stängs ner, den lokala, man måste få barnen åka iväg. Men det är för kort resa för att få stöd ekonomiskt från skolan vad gäller buss. Och då har det hänt att vi har gått in. Vår präst också, Pia Sofia Passmark, är också väldigt engagerad i det här arbetet. Och det är Källan som också har, vad ska man säga, kvinnofesten varje år.
Ni har en kvinnofest?
En kvinnofest på internationella dagen.
Jaha, 8 mars.
Ja, 8 mars, ja. Så det är fantastiska tillställningar.
Ja, och nu framöver här så har du pratat att det ska bli en kulturfestival.
Ja, det är Guds hus egen kulturfestival. Och förra året hade vi samiskt tema. I år kommer vi att ta upp den psykiska hälsan, ohälsan. Alltså att människor ibland kan känna smärta och sorg, men ibland kan det bli allvarligare. Och att vi vill lyfta upp det, att det är så många som känner oro fast de är så unga. Och i det här projektet i Kulturhus, då kommer vi bjuda in fantastiska musiker, vi kommer bjuda på mat och det är gratis på torget, vi kommer bjuda på dans, och just nu så jobbar våra barn och ungdomar, 12-åringar, med ett häftigt musikprojekt där de skapar egna texter utifrån den kontext de lever i. Och det var väldigt starkt, vi hade andra mötet igår, och hur de direkt kommer åt sina känslor och kan förmedla hopp fast de lever ibland i en situation som inte alltid är så lätt.
Och hit kommer då människor, nysvenskar från hela Stockholm. Inte bara från Fiskesätrats gula höghus, utan det kommer från... Ni är lite kända över hela Stockholm.
Det stämmer. Vi har haft också papperslösa som har kommit från Märsta och som har fått, som har varit desperata och kommit. Mm. Och vi försöker hitta och lotsa dem till Stadsmissionen, hitta olika möjligheter för dem. Men det är svårt. Vi kan inte hjälpa alla. Nej. Så det är väldigt, det är det som är det tunga, att det finns en sån nöd också bland svenskar att fattigdomen breder ut sig. Mm. Och det är en fattigdom som inte alltid syns, för att många är så väldigt fina och man är väldigt mån om hur man ser ut och man kämpar och man ser till att ja, fasaden ser bra ut. Men så är det människor som är utförsäkrade, som kämpar men som inte har någon möjlighet att komma tillbaka och där man inte blir trodd. Mm. Mm. Så det är det som är det jobbiga med det här jobbet. Att man...
För det är ju lite, gränsar ju lite till diakonjobbet också.
Och det är våran diakon som håller i mycket. Mm. Ja.
Något som gladde mig, det var ju att ni hade en diakonhund också.
Ja, det stämmer.
En labrador förstås.
Det tyckte du var roligt.
Ja, det vet ju lyssnarna vid det här laget att jag också har en labrador. Men eran diakonhund var väldigt vacker på bilden.
Fin. Och den hunden har gjort så gott. Det är Håkan Kalmroth i Älta kyrka som har sin hund med sig. Och då tycker man, vadå? Ska man ha en hund? Ska man gå på hundpromenad? Men det är precis det som är så fint. Därför att när hunden finns så öppnar sig människorna och man sänker garden. Man vågar liksom prata mer om svåra saker. Och när man går en promenad så behöver man inte sitta och titta mitt emot varandra. Det kan ibland vara lättare att gå bredvid. Så det är ett fantastiskt arbete som görs.
Och Älta ligger ju här, det är ju vår Tyresös granne och den här radiosändaren, om man lyssnar på 91,4 på radiosändaren, då hörs ju våra program mycket bra i Älta. Ja, Rutina, vad ser du nu för framtiden här? Vi pratar lite om kulturfestivalen.
Och den är 5 oktober.
Ja, så den är ju snart.
Ja, och då börjar den redan 12:00 med invigning och sen är det konstworkshop som kommer att ske. Och sen så kommer vi ha en fredsbön på torget, vid vårt fredstorg. Och sen är det djurvälsignelse minsann. Och det är det katolska bidraget.
Jaha.
Ja, då man välsignar, då kan man komma med papegoja eller hundar. Kan du komma med din vobbe så får du lite vatten och så blir den välsignad. Men sen så har man också föredrag i moskén. Och det är muslimernas förening som ordnar det. Man bjuder in en gäst som talar. Och sen så börjar... Det är med aktiviteter och konserter och musikinslag. Mm. Och det varar till 20:00. Och det är en fantastisk dag. Mm. Och det är en lördag. Mm.
Så är ni lite nyfikna på vad de har för sig i Fisksätra så ta en tur dit den 5 oktober.
Det stämmer.
Och då får ni träffa Tina själv också.
Det får ni absolut göra. Och det är gratis. Ja. Det är som är det häftigaste.
Ja.
Mm. Vad vi säger, det som är så väldigt viktigt i Guds hus, det är att vi brukar skoja och säga att världsfreden börjar i Fisksätra. Vi hade några unga pojkar som sa, åh, det är judarnas fel att det blir som det blir. Det var någon händelse om Israel. Och då satte vi oss ner med pojkarna, en kvinna från Älta, Maria Stenbom, hade ett fint samtal med de här pojkarna. Och där hon och jag sa, men vad heter du min vän? Ja, jag heter Mosa. Ja, det är Moses. Vad heter du då? Ibrahim. Jaha, det är Abraham. Alla era namn härstammar från judendom. Och varje gång ni säger någonting dumt mot judarna säger ni också någonting dumt mot er själva. Ni kan däremot kritisera Israels politik. Det är en sak. Men ni får aldrig anklaga judarna, alla judar, för det som sker. Var väldigt försiktiga med det. Och det är sånt vi jobbar med, att skapa... plattform där man får prata och diskutera.
Har ni mött någon kritik mot det här från de som så att säga fundamentalisterna inom en religion? Att muslimerna säger att ni får inte ha något beröring med de otrogna, eller de kristna säger att det där är en felaktig tro. Har ni mött någonting sånt?
Det har skett, och våran kyrkoherde och även våran präst i Fisksätra har fått mycket brev och förfrågningar. Hur kommer det sig att Svenska kyrkan ska vara med i ett projekt att bygga Guds hus tillsammans med muslimerna? Vad har de för agenda? Det finns en stor misstänksamhet. mot muslimerna. Kommer de inte att ta över? Kommer de inte ta över hela samhället? Och också från muslims sida att nej, men är det inte så att de kristna försöker omvända oss? Är de verkligen på rätt bana? Eller vad håller de på med? Så att det finns en oro från båda lägren. Och det är därför vi förstår hur viktigt det här arbetet är. Därför att vi är väldigt, väldigt noga med att säga att vi ska inte så att säga bedriva religion tillsammans. Vi har våra egna lokaler. Vi kan be för freden tillsammans. Det är det vi kan. Och vi har något som heter fredsbön varje pingst. Där vi samlas, judar, kristna och muslimer. Och där, vad vill vi? Jo, vi vill ha fred i världen. Och det vill vi oavsett religion. Men däremot så tvingar vi inte och går vi inte på varandras gudstjänster eller böner i de lokala.
Utan där har ni separat.
Ja, därför att vi säger att det är väldigt viktigt att vi inte sammanblandar. Mm. För vi är olika religioner. Mm. Men vi vet att för att samhället ska bli gott så måste vi samarbeta. Det finns samma sorg och smärta bland muslimer som det finns bland kristna. Det finns fattiga kristna, det finns fattiga muslimer. Lika som det finns rika muslimer som kan hjälpa till som det finns rika. Ja.
Guds hus, är det en byggnad som är byggd eller håller ni på att bygga den?
Vi har inte ens börjat faktiskt.
Nej, ni samlar in pengar?
Ja, vi har marken men vi har inte byggnaden än och vi samlar in pengar. Mm. Och drömmen är att vi ska ha en gemensam, vi har redan kyrkan och så
moskén
har vi inte utan det är en källarmoské. Mm. Och det är den vi känner att det vore så fint att muslimerna som är så många i Fissätra skulle få en egen fin byggnad. Och då skulle den moskén vara med mellangård. Så man har kyrkan på ena sidan en mellanutrymme så att vi har gemensam ingång. Men sen har man moskén för sig. Så att det är två olika byggnader men med en gemensam ingång. Och i den gemensamma skulle det kunna vara en kafeteria. Det skulle kunna vara en mötesplats. Det skulle kunna vara som ett bibliotek där man kan mötas under de här månaderna när det är kallt utomhus. Och det är det vi känner att det skulle vara så fint om muslimerna också fick ha en helig byggnad. Mm. För som det är nu så är det en lägenhet.
Så det är visionen för projektet Guds hus. Mm.
Så verksamheten har vi redan. Mm. Mm. Källan och Svenska kyrkan har ju språkkurser för svenska. Man har en samhällsgrupp där man träffas och får information om vad som händer i världen. Vi har också en hälsogrupp där många latinamerikanska damer lär ut dans. Och vi har öppen dörr, det är i Nacka församlingsregi, där man kan komma och dricka kaffe. Och sen har vi något som heter kreativt skapande, som jag håller i. Och då kommer det muslimska och kristna människor, och icke-troende. Vi har också en buddhistisk kvinna till exempel. Och där kom det en dam en gång när jag hade syverkstan. Hon hade niqab. Och några katolska damer blev väldigt stressade. Och vi kan inte sitta med henne. Vad vill hon oss? Och tänk om hon är terrorist och hon sitter där med sin niqab. Och så sa jag, nej men vi är människor. Och här, så länge vi är respektfulla, så länge vi kan vara vänliga och trevliga, så kommer vi också ta emot människor som väljer att bära niqab. För det är människan vi ska se.
Mm. Och niqaben ska vi då säga, för den som inte är så hemma i det är den som är lite mer täckande än hijaben. Hijaben är slöjan över huvudet och ner på axlarna.
Ja.
Och niqaben är, där ser man bara ögonen genom en liten springa.
Precis, och då ser man ögonen rätt så bra. Men man
du,
ser
det är
bara
radio
ögonen.
Det här, Tina visar med sina händer.
Ja, jag glömde bort precis. Men man har bara en springa för ögonen. Men efter några gånger så valde hon att lossa så att man såg hennes ansikte också.
Ja.
För då såg hon att det bara var kvinnor i lokalen och då var det inget problem.
Nej.
Vi har ett bönerum i våra lokaler. Längst ner i källaren så har vi inrättat ett fint bönerum så att kvinnorna ska kunna be så att de inte behöver hasta iväg hem eller till moskén. Och ibland har de också bett i själva lokalen där vi har hållit på att sy.
Mm.
Och det är väldigt fint hur... Och muslimerna lär oss att ta vår kristna religion på allvar. Det är fantastiskt att se hur de inlämmar så att säga Gud i allt det de gör. Och det är fint att se. Så att vi har mycket att lära oss av.
Mm. Lära oss av varandra.
Mm. Precis. Och samtidigt som de har också funderingar och förfrågningar och kan själva vara kritiska mot sin religion. Det här fruktansvärda dådet som skedde på Drottninggatan. Den första kvinnan som rusade in i kyrkan dagen efter det hade hänt var en muslimsk kvinna som grät och sa det här är fruktansvärt och jag skäms så och min religionsvägnar. Men vi sa det är inte din religion som har skapat detta, utan det är förvrängningar och feltolkningar. Mm. Vi har ju en massa tokare också inom, som använder kristendomen.
Ja. Det är många hundra års krig där. Mm. Tina, innan vi slutar samtalet så har jag ett erbjudande om ett musikstycke. Vill du önska dig någon önskemusik?
Ja, Masta Kalander. Och det är av Sami Yusuf. Och det är en muslimsk musiker, men som är väldigt mån om att vi måste mötas över religionsgränser.
Då ska jag göra vad jag kan för att hitta den låten. Och så spelar vi den för dig och för Källan och Guds hus i Fisksätra. Och så glöm inte att ni kan gå på kulturfestival den 5 oktober. Ha nu en riktigt skön höst, Tina, så hoppas jag vi ses snart igen.
Tack så jättemycket. Tack för att vi fick komma.
Och jag heter Lena Hjelmerus och det här är ett program i serien Oväntade möten.
Dam mast kalender mast
Aki jamalanga sache ape mane lenge ajne tikale sare ali ali kanike.
Masta, 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 tam, masta, palanda, masta. Masta, palanda, masta, tam, masta, palanda.